Jag måste bege mig till honom, muttrade hon. Med en timmes arbete skulle hon kunna ställa allt ihop till rätta. Innerst inne var han fortfarande Rand. Så enkelt är det. Jag måste bege mig till honom. Det är omöjligt, och det vet ni. Om Egwene inte haft sån självkontroll skulle hon ha tagit ett skutt rakt upp i luften. Som det nu var fortsatte hennes hjärta att skena, även när hon urskilt Lins drag i månskenet. Jag trodde att det var, sa hon innan hon hann hejda sig och lyckades nätt och jämt låta bli att uttala Mogidins namn. Den längre kvinnan slöt upp vid hennes sida och tittade vaksamt efter andra systrar medan de gick. Till skillnad från Jean hade Lin ingen ursäkt för att tillbringa tid med den ärmelintronande. Visserligen borde det inte göra någon skada att de blev sedda tillsammans en enda gång, men borde inte göra är inte alltid detsamma som gör inte, påminde sig Egwen. Hon drog stålan från axlarna och vek ihop den så att hon kunde bära den i ena handen. På avstånd kunde man mycket väl ta Lin för en antagen, trots klänningen. Många av de antagna ägde inte tillräckligt många av de föreskrivna vita klänningarna med färgade band runt follen för att alltid kunna bära dem. På håll kunde man ta Egwene för en antagen också. Det var inte någon helt lugnande tanke. Theodrin och Fowlane frågade ut folket kring Merrigans tältmoder. De blev inte särskilt glada. Jag lyckades däremot bra med att vara trumpen över att agera budbärare, om jag får säga det själv. Theodrin var tvungen att hindra Fowlane från att ge mig en avhyvling för det. Lin lät höra ett tyst, hest skratt. Sånt som fick Jean att skära tänder brukade hon oftast bara tycka var roligt. De flesta av de andra systrarna berömde henne för hur väl hon funnit sig till rätta i sin nya roll. Bra, bra, sa Egwene tankspritt. Merana måste ha gjort något fel, steglin, annars skulle han inte ha stannat i Carhain och hon skulle inte ha varit tyst. I fjärran började en hund skälla mot månen för att följas av andra, men sen tystades allihop av att en kar röt någonting hon inte förstod, vilket kanske var lika bra. Det var flera av soldaterna som hade hundar med sig, men däremot fanns det inga i Aesedernas läger. Mängder av katter, men inte en enda hund. Merana vet faktiskt vad hon gör, moder. Det lät väldigt likt en suck. Lin och Jean höll med Sharian. Det gjorde alla utom Egwene. När man ger någon en uppgift måste man lita på att de kan utföra den. Egwene fnös och la armarna i kors. Lin, mannen i fråga skulle kunna slå gnistor ur en blöt trasa om den var klädd i sjal. Jag känner inte Merana, men jag har aldrig sett en Aes Sedai som varit särskilt övertygande som blöt trasa. Jag har träffat en och annan, skrockade Lin. Den här gången gick det inte att ta fel på sucken som följde. Men inte Merana, det är sant. Tror han verkligen att han har vänner i tornet? Alvierin. Det skulle förmodligen kunna få honom att ställa till svårigheter för Merana. Men jag har svårt att tro Alvierin om att göra någonting som skulle ställa hennes position på spel. Hon har alltid varit ärelysten nog för tre. Han säger att han har ett brev från henne. Hon kunde fortfarande se för sig hur Rand gottade sig åt brevet han fått av både Elaida och Alvierin strax innan hon själv lämnade Carhain. Kanske är hon ärelysten nog att tro att hon ska kunna ta Elaidas plats med honom på sin sida. Om hon verkligen skrev brevet, det vill säga. Om det verkligen existerar. Han tror att han är så klipsklin. Och kanske är han det också. Men han tror inte att han behöver någon. Rand skulle fortsätta tro att han ensam klarade av vad som helst, ända tills något av det han trodde sig behärska drog honom i fördärvet. Jag känner honom inifrån och ut, Lin. Det verkar som om han har varit smittad av att umgås för mycket med de visa, såvida det nu inte är han som smittat dem. Vad salen än tror, vad någon av er än tror, så imponerar en Aes Sedai-sjal lika lite på honom som på de visa. Förr eller senare kommer han att göra en syster så irriterad att hon gör någonting åt saken. Eller så kommer någon av dem att knuffa honom åt fel håll utan att inse hur stark han är och vilket humör han har utvecklat. När det gått så långt är det inte säkert att det finns någon återvändo. Jag är den enda som handskas med honom utan risk. Den enda. Han kan knappast vara lika irriterande som de där ale-kvinnorna, mumlade Lin med en skev min. Till och med hon hade svårt för att finna någonting roande i sina mellanhavanden med de visa. Men det spelar knappast någon roll. Då den ärmelintronande värderas lika högt som Vita tornet självt. Ett par kvinnor dök upp mellan tälten framför dem. De promenerade långsamt fram medan de pratade. Avståndet och dunklet gjorde det omöjligt att urskilja deras anletsdrag. Men av deras sätt att föra sig kunde man ändå enkelt sluta sig till att de var Aesir. De utstrålade en självklar förvissning om att ingenting som dolde sig i mörkret kunde skada dem. Ingen annan kunde uppbåda samma självtillit. Inte ens en antagen som just stod i begrepp att få sin sjal. Och kanske inte ens en drottning med hela sin här bakom sig. De var på väg mot henne och Lin. Lin slank genast in i det tätare mörkret mellan två vagnar. Egwen gjorde en irriterad grimas och var nära att dra ut henne därifrån igen för att marschera vidare och låta alltsammans komma ut i ljuset. Hon skulle ställa sig inför salen och förklara för dem att det var hög tid att de begrep att den ärmelintronandes ståla var mer än bara en grann halsduk. Hon skulle... Men sen följde hon efter Lin och tecknade åt den andra att fortsätta. Hon skulle inte kasta alltsammans på sophögen på rent trots. Bland tornets lagar fanns det bara en som uttryckligen begränsade den ärmelintronandes makt. En handfull irriterande seder och en vagnslast med obekväma omständigheter förvisso, men bara en lag. För hennes ändamål kunde den emellertid knappast ha varit värre formulerad. Då den ärmelintronande värderas lika högt som Vita tornet självt, som Vita tornets hjärta, må hon ej utsättas för fara, såvida detta ej är av yttersta nöd. Sålunda ska den ärmelintronande, såvida icke Vita tornet befinner sig i krig efter att detta förkunnats av tornets sal, alltid söka råd från tornets sal innan hon uppsåtligen försätter sig i fara och ska lyda det råd som gives. Vad det var för ärmelintronande som genom någon överilad handling hade gett upphov till denna lag visste Egwen inte. Men den hade varit i kraft de senaste 2000 åren. I de flesta Aesirs ögon hade en så gammal lag kunnat få en närmast helig strålkraft. Och att ändra den var helt otänkbart. Romanda hade reciterat denna fördömda lag som om hon höll lektion för en byfåne. Om tronens dotter av Andor inte kunde tillåtas komma inom 100 mils håll från draken återfödd, vilka försiktighetsåtgärder måste de då inte vidta för att skydda den ärmelintronande? Lilaine hade nästan haft någonting beklagande i rösten, förmodligen för att hon var tvungen att hålla med Romanda. Det hade fått dem båda att se ut som om de bitit i varsin citron. Utan dem, utan någon av dem. Låg salens godkännande helt utom räckhåll. Ljus, det hade varit lättare att utverka en krigsförklaring. Så om hon nu inte kunde få deras tillstånd. Lin harklade sig. Ni kan knappast uträtta särskilt mycket om ni far i lönndom, moder. Och förr eller senare kommer salen att uppdaga det. De dristar sig knappast att sätta er under direkt bevakning. Men det finns andra metoder. Jag kan uppge exempel från vissa källor. Hon nämnde aldrig de hemliga krönikorna vid namn om de inte var skyddade mot avlyssning. Är jag verkligen så genomskinlig? Frågade Egwen efter en liten stund. Här fanns det bara vagnar och under dem de mörka former som var sovande vagnsförare och hästskötare och allt annat folk som behövdes för att hålla så många vagnar i rörelse. Det var anmärkningsvärt hur många ekipage 300 Aesir behövde, med tanke på att det inte var många av dem som kunde tänka sig att åka så mycket som en mil i en vagn eller kärra. Men det fanns tält, utrustning och proviant som måste forslas tillsammans med alla de tusen saker som behövdes för att systrarna och deras tjänare skulle kunna framleva sitt dagliga liv. Det starkaste ljudet här var alla snarkningar som tillsammans lät likt en kör av kväkande grodor. Nej, moder, skrattade Lin mjukt. Jag tänkte bara på vad jag själv skulle ha gjort. Men det är allmänt känt att jag förlorat all min värdighet och allt sunt förnuft. Så den ämelintronande kan knappast ha mig som förebild. Jag tror att ni måste låta unge mäster Althor gå den väg han själv önskar. Åtminstone en tid framöver, medan ni plockar den gås ni har framför er. Hans väg kanske för oss allihop till domesvalget, muttrade Egwen. Men det var inte menat som ett argument. Det måste finnas något sätt att plocka den där gåsen och samtidigt förhindra att Rand gjorde något livsfarligt misstag. Men just nu kunde hon inte komma på hur det skulle gå till. Nej, inte grodor. Snarkningarna lät som hundratals sågar som drogs genom kvistigt virke. Det här är den sämsta plats jag någonsin valt för en lugnande promenad. Jag kan lika så gott gå och lägga mig. Lin la huvudet på sned. I så fall, moder, om ni ursäktar mig, så finns det en man i först Brians läger. För när allt kommer omkring, moder, vem har hört talas om en grön syster utan en väktare? Att döma av hur hon plötsligt började tala hastigare kunde man ha trott att det var ett kärleksmöte hon var på väg till. Fast med tanke på en del saker Egwen hört om de gröna så var skillnaden kanske inte så stor. När hon kom tillbaka till tälten hade man slängt jord på de sista lägereldarna. Ingen ville ta några risker med eld när hela landskapet var torrt som fnöske. Här och där steg en tunn rökstrimma mot skyn där uppgiften inte utförts med tillräcklig noggrannhet. Inifrån ett tält hördes en man muttra i sömnen och här och där var det någon som snarkade eller hostade till. Men i övrigt var det tyst och stilla i lägret. Därför blev Egwen desto mer förvånad när någon klev fram ur mörkret framför henne. Särskilt som denna någon var klädd i vit novisklänning. Moder, jag behöver tala med er. Nicola? Egwen hade satt sig i sinnet att lära sig alla novisernas namn. Ingen enkel uppgift med tanke på hur många systrar som hela tiden genomsökte de trakter där hären drog fram efter flickor och unga kvinnor som kunde lära sig leda kraften. Det ansågs fortfarande inte riktigt fint att söka aktivt. Det brukliga var att man väntade på att flickan själv skulle fråga. Helst vänta på att hon självmant sökte sig till tornet. Men i gengäld rymde lägret 10 gånger så många noviser som Vita tornet hade haft på många år. Hur som helst fanns det skäl att minnas Nicola. Och dessutom hade Egwen flera gånger sett den unga kvinnan stirra stint på henne. Tjärna blir inte glad om hon får höra att du är uppe så här sent. Tjärna Norsell var novisernas föreståndarinna. Lika välkänd för sin tröstande famn när en novis behövde gråta ut som för sin orubblighet när det gällde att reglerna efterföljdes. Kvinnan verkade först vara på väg att ila iväg men sen rätade hon på ryggen. Hennes kinder glänste av svett. I nattmörkret var det svalare än det varit under dagen men ingen skulle ha kallat temperaturen sval och det enkla knep som Eisedena använde för att ignorera värmen lärde de sig först i samband med att de fick sjalen. Jag vet att jag först borde be om att få träffa Tjärna Sede och sen ansöka hos henne om att få tala med er moder men hon skulle aldrig låta en novis komma till den ämelintronande. Vad gäller det barn? Frågade Egwen. Kvinnan var minst 6 eller 7 år äldre än hon, men eftersom hon var novis var det rätt sätt att tilltala henne. Nicola plockade med kjolen och steg närmare. Med sina stora ögon mötte hon Egwens blick på ett sätt som kanske var mer oförskräckt än vad som var lämpligt för en novis. Moder, jag vill komma så långt jag kan. Hennes fingrar rörde sig nervöst över klänningstyget, men rösten var lugn och behärskad, värdig en ICD. Jag vill inte säga att de håller mig tillbaka, men jag är säker på att jag kan bli starkare än de säger. Jag bara vet det. Er har ingen hållit tillbaka, moder. Ingen har någonsin funnit så mycket av sin styrka så snabbt som ni. Det enda jag begär är att få samma möjlighet. En rörelse i mörkret bakom Nicola visade sig vara ännu en kvinna med svettigt anlete. Denna klädd i kort rock och vida byxor och med en pilbåge i handen. Hennes midjelånga hår var uppsatt i en fläta omknuten med 6 tygband och på fötterna hade hon låga stövlar med hög klack. Att Nicola Trädhög och Arena Nermassiv skulle vara vänner var kanske inte vad man skulle vänta sig. Liksom många av de äldre noviserna. Nu genomgick kvinnor som var nästan 10 år äldre än Egwen utprovningen, fastän många systrar fortfarande klagade över att de var 10 år för gamla för att godta ordentlig novisdisciplin. Liksom många av dessa äldre kvinnor närde Nicola en obändig iver att lära sig, vilket alla rapporter bekräftade. Därtill hade hon en möjlighet inom sig som överträffades endast av Ninib, Elaine och Egwen själv bland alla nu levande Aesir. Sanningen var att Nicola gjorde storartade framsteg, ibland så stora att hennes lärare var tvungna att sakta ned henne. En del sa att hon hade börjat ta upp nya vävar som om hon redan kände till dem. Och inte bara det, dessutom hade hon redan visat sig besitta 2 olika gåvor. Den ena, förmågan att se huruvida någon var Taveren, räknades visserligen till de mindre gåvorna. Och den andra, förebådan, yttrade sig på ett sätt så att ingen förstod vad hon förutsa. Själv mindes hon inte ett ord av vad hon hade sagt. På det hela taget hade Nicola, trots sin sena start, fått systrarnas ögon på sig. Och kanske var det hennes förtjänst att allt fler motvilligt hade gått med på att man borde pröva kvinnor som hade passerat 18 års åldern. Arena å sin sida var en hornsökerska som förde sig som en kar och pratade vitt och brett om sina äventyr. Både sådana hon redan genomlevt och sådana hon ämnade vara med om. Resten av tiden ägnade hon åt att öva bågskytte. Förmodligen hade hon valt vapnet på grund av Brigitte, vars klädedräkt hon också hade anammat. Hon verkade sannligen inte vara intresserad av någonting annat än bågen, utom möjligen att då och då kurtisera männen i omgivningen på ett tämligen rättframt vis. Men inte heller det hade hon ägnat sig åt på sista tiden. Kanske var det de långa dagarna på vägen som gjorde henne för trött för sådant, även om hon orkade med bågskyttet. Varför hon fortfarande följde med dem var mer än Egwen kunde begripa. Det var knappast troligt att Arena trodde att Valeris horn plötsligt skulle dyka upp någonstans längs deras marsch, och helt omöjligt att hon misstänkte att det faktiskt fanns gömt i Vita tornet. Det var ytterst få som kände till det. Och Egwen visste inte ens om Elaida tillhörde dem. Arena verkade mest vara en uppblåst narr, men för Nicola kände Egwen en viss sympati. Hon förstod kvinnans otillfredsställelse, förstod hennes trängtan att få veta allting genast. Sån hade hon själv också varit. Kanske var hon det fortfarande. Nicola, sa hon vänligt, vi har alla våra begränsningar. Jag kommer till exempel aldrig att kunna mäta mig med Ninivs idé, vad jag än gör. Men om jag bara kunde få en möjlighet, moder. Nicola vred faktiskt sina händer i en bönfallande gest och även hennes röst färgades en smula av det. Men hennes blick mötte fortfarande Egwens lika stadigt. Samma möjlighet som ni fick. Vad jag gjorde, för att jag inte hade något val och inte visste bättre. Kallas att pressa Nicola, och det är farligt. Hon hade inte hört uttrycket förrän Joan bad henne om förlåtelse för att ha utsatt henne för det. Det var den enda gång Joan visat prov på verklig ånger. Om du försöker leda mer av Shaidar än du förmår behärska, riskerar du att bränna ut dig helt innan du ens kommer i närheten av din fulla förmåga. Det vet du. Det är bäst att du lär dig att vara tålmodig. Systrarna kommer i vilket fall som helst inte att låta dig vara någonting annat förrän du är redo. Vi kom till Shaidar på samma flodbåt som Ninive och Elaine, sa plötsligt Arayna. Hennes blick var inte bara direkt. Den var öppet utmanande. Och Birgit. Av någon anledning fick hennes röst en bitter klang när hon uttalade namnet. Nicola gjorde en gest som för att tysta henne. Det finns ingen anledning att prata om det. Märkligt nog lät det inte som om hon menade vad hon sa. Egwene hoppades att hon lyckades hålla hälften så god min som Nicola, för plötsligt kände hon sig illa till mods. Marigan hade också kommit till Shaidar på samma båt. Någonstans hovade en uggla och hon röst till. En del ansåg att ugglerop i månsken betydde att dåliga nyheter var på väg. Hon var inte vidskeplig, men ingen anledning att prata om vad. De båda andra utbytte en blick och Arayna nickade. Det var när vi gick från floden till byn. Fastän Nicola gav sken av att vara motvillig så såg hon alltjämt Egwene rakt i ögonen. Arayna och jag hörde Thom Marilyn och Julian Sander prata. Ni vet, lekaren och tjuvjägaren. Julian sa att om det fanns Aesir i byn, då var vi fortfarande inte säkra. Och de fick veta att Ninive och Elaine själva hade låtsats vara Aesir, så skulle det vara som att dyka rätt ner i ett stim med silvergäddor. Vilket jag förmodar är ganska farligt. Lekaren såg oss och hyschade åt honom, sköt Arayna in samtidigt som hon fingrade på kogret vid sin höft. Men vi hörde. Hennes ton var lika hård som hennes blick. Jag vet att de båda är ACD nu, moder. Men skulle det inte fortfarande kunna bli bekymmer om någon fick veta vad de gjort? Systrarna, menar jag. Alla som låtsas vara systrar får bekymmer om de riktiga får veta det. Till och med efter flera år. Nicolas ansiktsuttryck förändrades inte. Men däremot såg det ut som om hon plötsligt ville fixera Egwens blick. Hon böjde sig framåt lite grann och stirrade Egwene stint i ögonen. Alla, vem det än är, stämmer inte det? Arayna, uppmuntrad av Egwenes tystnad, sprack upp i ett brett flin. Ett obehagligt leende i nattmörkret. Jag har hört att Ninive och Elaine blev utskickade från tornet på något uppdrag av kvinnan Sange medan hon fortfarande var ämelintronande. Jag har hört att hon skickade iväg er också vid samma tillfälle och att ni råkade ut för massor av bekymmer när ni kom tillbaka. Ett slukt, insinuant tonfall smögs in i hennes röst. Kommer ni ihåg att de låtsades vara i Shaidar? Där stod de och tittade på henne. Arayna fräckt stöd mot sin båge och Nicola så fylld av förväntan att luften borde ha sprakat omkring henne. Juan Sange är ACD, sa Egwene kallt. Liksom Ninive Almer och Elaine Trackant. Ni ska visa dem tillbörlig respekt. För er är de Juan Sange, Ninive CD och Elaine CD. De båda kvinnorna blinkade förvånat. Egwene skalv inombords av ursinne. Efter allt hon gått igenom denna natt skulle hon behöva stå ut med utpressning från dessa båda. Hon kunde inte komma på något ord som dög för att beskriva dem. Det skulle Elaine ha gjort. Elaine lyssnade på stallknäktar, vagnsförare och alla möjliga andra och la på minnet allt det hon borde ha vägrat att ens höra. Egwene vek ut den randiga stålan och bredde omsorgsfullt ut den över sina axlar. Jag tror inte att ni förstår, moder, skyndade sig Nicola att säga. Hon var inte rädd, utan försökte bara inskärpa vad hon sagt förut. Jag var bara orolig för att någon skulle få veta att ni hade... Egwene gav henne ingen möjlighet att fortsätta. Åh, nog förstår jag, barn. Den enfaldiga kvinnan var ett barn, hur gammal hon än var. Det var många av de äldre noviserna som ställde till med besvär. oftast genom att vara ohövliga jämt emot de antagna som undervisade dem. Men till och med de dummaste hade vett nog att inte vara oförskämda mot systrarna. Hennes ilska blossade upp till vitglödande vrede över att kvinnan hade fräckheten att försöka sig på något sånt med henne. De var båda längre än hon, om än inte mycket. Men när Egwene satte händerna i sidorna och rätade på sig, ryggade de tillbaka som om hon hade tornat upp sig över deras huvuden. Har du någon aning om hur allvarligt det är att komma med beskyllningar mot en syster, i synnerhet för en novis? En beskyllning som grundade sig på ett samtal du påstår dig ha hört mellan två män som nu befinner sig tusentals mil bort. Tjärna skulle flå dig levande och sätta dig på att skura grytor på livstid. Nicola försökte hela tiden få ett ord med i laget. Nu lät det som ursäkter och protester som Egwene inte förstod. Förtvivlade försök att ändra alltihop. Men Egwene ignorerade henne och vände sig mot Arena istället. Hon söker en backade ytterligare ett steg, fuktade läpparna och såg ordentligt osäker ut. Du ska inte tro att du skulle komma undan heller. Till och med en hornsökare skulle kunna bli skickad till Tjärna för en sån här sak. Om du är lycklig nog att inte bli bunden vid en vagn och hudflängd, så som de gör med soldater som blivit ertappade med att stjäla. Hur som helst skulle du bli slängd i vägdammet med dina blåmärken som enda sällskap. Egwene tog ett djupt andetag och knäppte händerna framför livet. På så vis kunde hon hindra dem från att darra. De båda kvinnorna såg ut att vara tillräckligt stukade nu. Hon hoppades att deras nedvända blickar, hopsjunkna axlar och nervöst trampande fötter inte bara var spel. Egentligen borde hon skicka dem till Tjärna i denna stund. Hon hade ingen aning om vad för straff de skulle få för ett utpressningsförsök mot den ärmelintronande. Men det verkade rimligt att det åtminstone skulle innebära att de kastades ut ur lägret. I Nicolas fall skulle detta få vänta tills hennes lärare var övertygade om att hon visste tillräckligt om kraften för att inte skada sig själv eller andra av misstag. Däremot skulle Nicola Trädhög aldrig bli HD efter ett sånt övertramp och all hennes potential skulle gå om intet. Förutom det att en kvinna som falskligen utgett sig för att vara HD fick ett sånt straff att det skulle ta många år innan hon slutade gråta. Och en antagen som ertappats med samma brott skulle förmodligen ändå tycka att den kvinnan hade tur. Men Ninive och Elaine måste gå säkra nu när de väl var fullvärdiga systrar, liksom hon själv. Det värsta var att det bara skulle behövas en viskning om det här för att utplåna varje tillstymmelse till möjlighet att salen någonsin skulle godta henne som riktig ärmelintronande. I så fall kunde hon lika gärna hoppa iväg till Rand och sen säga det rakt upp i ansiktet på salen. Hon vågade inte låta någon av de båda kvinnorna framför henne ens misstänka hennes tvivel. Jag ska glömma det här, sa hon bryskt. Men om jag hör så mycket som en viskning om det igen, från något håll. Hon drog ett strävt andetag. Även om hon hörde folk ropa om det var det inte säkert att hon skulle kunna göra någonting. Men med tanke på hur de spratt till gick hotet rakt in på djupet. I säng med er nu, innan jag ändrar mig. Genast var det idel nigningar. Ja, moder. Nej, moder. Och som ni befaller, moder. De kilade iväg, ideligen tittade över axeln på henne och varje steg snabbare än det förra, tills de sprang för fullt. Hon var tvungen att gå vidare med lugna steg, men egentligen hade hon också velat springa.